Välkommen till Fri från kronisk sjukdom, podcasten där vi talar om hur fler syndrom, diagnoser och smärttillstånd än vad vi kanske tror skulle kunna bero på att hjärnan, helt utan att vi är medvetna om det, vrider på symptom i onödan och hur vi blir friska. Jag tänker på hur det var förra året, 2020. När jag på nätet eller på tv hörde någon säga att long covid inte nödvändigtvis berodde på att det var något fysiologiskt fel på patienterna. Då blev jag ibland upprörd. Det berodde på tonen hos den som påstod det här och någon form av känsla för avsikten som personen hade. Det är inte lätt när man har det ena symptomet mer bisarrt än det andra och det ena symptomet mer förlamande än det andra att få höra någon påstå att man inte har någon riktig sjukdom. Och just där det ordet riktig, det är det som jag vill prata runt i en liten stund nu. För lång covid är en riktig sjukdom. Ni har ju hört mig i tidigare avsnitt berätta min egen historia. Och det är inte bara lång covid och POTS som det här gäller, utan det kan ju gälla många andra tillstånd också. Tillstånd som kan vara helt fruktansvärda. Och så äkta som det bara kan bli. Och samtidigt som det är så här, skulle lösningen kunna finnas i hjärnan. Och att vi kan komma åt det genom att göra beteendeförändringar. Nu har jag spelat in några avsnitt i den här podcasten, de första. Det är några punkter som jag tänkte ta upp, som ligger nära till hands. Det första är en slags paradox. Det här är ju egentligen ingenting nytt. Vi vet att hjärna och kropp är ett. Och vi vet det idag både vetenskapligt och mera intuitivt. Psykosomatik finns som ett välkänt begrepp. Det finns forskning till och med i Sverige. Det finns välfungerande rehab för smärta och för utmattning. Jag har själv gått ett för utmattning som var alldeles utmärkt. Och som jag tycker byggde på exakt de här teorierna. Det är också så här man har talat om utmattning i många decennier. Och jag tycker att när jag träffade min första terapeut när jag var strax över 20 så var det såna här saker vi talade om i någon mån i alla fall. Och går man bara till en stresscoach en enda gång så är jag rätt säker på att man talar om den här historien om savannen och bytesdjuret och rovdjuret. Hur bytesdjurets kropp ställs in helt på flykt och när bytesdjuret sen är i säkerhet så har den sprungit av sig stressen och ställer sig och betar lugnt igen. Eller skakar till och med bokstavligen av sig anspänningen för att sen kunna fungera normalt igen. Och att om vi inte gör det så händer både det ena och det andra i våra kroppar. De flesta läkare har den här kunskapen. Så återigen, vem är jag att komma och tala om det här för någon? Å andra sidan så tycker jag att det liksom, det sitter inte ihop i vården. När man som patient drabbas av, ja men som i mitt fall, 30 symptom samtidigt och inte kan ta sig till vårdcentralen för egen maskin ens. Eller bara om man lider av migrän väldigt ofta och väldigt svårt. Eller att man har en mage som aldrig funkar och störs jättemycket av det. Det känns inte som att hela bilden uppmärksammas när man vänder sig till någon för att få hjälp. Och det är därför jag känner att jag vill dela med mig av de insikter som jag har gjort igen. Eller på allvar, på djupet. Eller personligt kanske man ska säga. Jag hade ju gjort insikter innan också. Men det kändes som att senaste året så har det hänt något så värdefullt med mig att jag vill dela med mig. Och jag vet också att när man mår så här dåligt som jag beskriver, och kanske särskilt då om det inte bara inom citationstecken är migrän eller magproblem eller hudproblem eller allergi, utan att man verkligen är riktigt, riktigt sjuk och nedsatt och kanske tror att man aldrig mer kommer att leva ett någorlunda normalt liv, då är det väldigt svårt, tror jag, att tänka att det här beror på någonting som skapas helt i hjärnan. Eller som från början var en skada men som numera bara är signaler som kommer i onödan. Och jag är inte säker på att det är det man får höra om man söker vård för en sån extrem utmattning som jag beskrev. Eller jätteont i ryggen. Eller konstiga smärtor i knät eller foten och så vidare och så vidare. Och man såklart har utrett och kollat att det inte är något fel på något organ eller något strukturellt problem i kroppen. Sen jag blev sjuk vintervåren 2020 så har det gått lång tid. Så tid har passerat. Jag har ätit annorlunda. Jag har tagit massor med olika kosttillskott. Jag har tagit olika mediciner under korta perioder. Man kan såklart inte säga vad som har orsakat vad. Vad som ligger bakom att jag nu är på god väg att bli återställd och förhoppningsvis må ännu bättre än vad jag gjorde innan lång covid-19 och POTS. Jag tänker att min historia är ju allt annat än någonting som man kan dra en slutsats om orsakssamband utifrån. Det här är en enda anekdot. Men jag tycker att det har blivit uppenbart att när jag har lyckats övertygas av en auktoritet eller en vän som jag verkligen litar på och som jag respekterar och vars kunskaper jag respekterar, då har jag mått bättre. Och när jag har tolkat auktoriteter negativt, att det är något fel på mig, då har jag mått sämre. Det här är någonting som jag märkte som ett mönster efter några månader. Jag kan fortfarande bli osäker på om det verkligen är så att min kropp egentligen är frisk. Jag tycker att mitt hjärta slår onormalt fort ofta. Jag kan tycka ibland att jag blir så väldigt trött. Fast jag egentligen bara har gått några hundra meter långsamt. Och när jag anländer till kontoret för första gången, inom en timme så har jag jättesvårt att andas och massa andra symptom och fattar inte hur de kom dit. För det känns inte logiskt. Och där har jag väl min erfarenhet i alla fall som ett plus. För jag vet att det har hänt mig förr när jag har tagit mig tillbaka efter utmattning. Det är som att symptomen bara sitter i väggarna på kontoret och väntar på att få hoppa på en. Fast man tror att man bara mår bra och det är kul att få komma och träffa kollegorna. Det jag försöker säga genom den här podcasten, det är, återigen, dina symptom är högst verkliga. Och det här är inget som du hittar på eller bär skulden för. Men det kan vara så att det är din hjärna som har fått fnatt, helt utan att du har gett godkännande till det. Jag har presenterat forskning som jag tycker lägger grunden för tankarna som man behöver kanske påminnas om för att sätta sig in i det här. Och jag tror också att du kanske känner själv om det här är något som gäller dig. Det finns vissa som menar att det finns personer också som beskriver sig som att den typen som aldrig skulle drabbas av något sånt här och att de faktiskt också kan vara drabbade. Men i mitt fall så är det så att jag vet att jag har varit utmattad förr. Och framförallt så känner jag igen mig så väl i beskrivningar av både symptom som andra har haft och personlighetsdrag som andra har som har den typen av symptom som anses då eventuellt kunna skapas på det här viset. Men vad gör man åt de här symptomen nu då? Ja, i det här universat skulle man kunna säga, som heter TMS, Tension Myositis Syndrome, eller Tension Myoneural Syndrome, som jag pratade om i tidigare avsnitt, eller MBS, Mind-Body Syndrome, eller så som jag har benämnt det tidigare, neuroplastiska symptom eller nervbanesymptom, primär smärta, centraliserad smärta. Många olika termer finns det. Det senaste nu jag hörde som någon myntade, det var Dan Buglio som sa perceived danger pain, alltså uppfattad fara smärta. Allting syftar till att beskriva symptom. I många fall fokuserar man mest på smärta. Det var väl det som var det centrala där på 90-talet när Dr. John E. Sarno gav ut sin bok. Men han nämner redan där många andra symptom som han tror orsakas på samma sätt. Genom att hjärnan av någon anledning skjuter ut eller vrider på symptom fast det inte finns något fysiologiskt problem i kroppen. Eller fysiologiskt fel. Vissa i det här universet använder gärna ord som att hjärnan skjuter ut de här smärtsignalerna till exempel eller andra symptom för att hindra kroppen från att känna känslor som anses farliga eller som anses vara ett större hot än den här fruktansvärda smärtan eller tröttheten eller allergin, eksemen, karpaltunnelsyndromen och så vidare. Jag skulle nog kanske se det som ett sätt att illustrera det hela. För mig låter det lite konstigt att säga att din ilska eller din sorg eller din skräck är ett större hot mot kroppen än smärtan, tröttheten och så vidare. Jag får inte riktigt det att klinga. Jag tycker det är bättre att tänka i termer av uppfattad fara. Alltså, om vi håller kvar känslor inom oss, inte erkänner dem ens. Vi kanske inte ens vet vad vi känner. Jag menar, det kan vara det första steget överhuvudtaget. Att ens fatta att nu känner jag något här. Det här provocerade fram någonting i mig. Eller kanske någonting som hände längre bak i tiden. Att faktiskt inse att där kände jag någonting. Och vad var det jag kände? Också svårt att veta. Hur som helst, var var jag? Jo, många talar alltså i bilder av att kroppen försöker skydda oss från de hemska känslorna och därför skjuter ut symptom. Jag tycker bättre om att tala om att våra känslor får hjärnan att tro att vi är i fara fast vi inte är det. Alltså som det här bytesdjuret på savannen då som är i fara först och hela kroppen ställs in på att fly. Ni vet allt som händer i muskler och kärl och hjärta och så vidare. Och det enda som ska fungera då är djurets förmåga att fly. Det ska inte känna att det är hungrigt, behöver kissa eller sexuell lust och så vidare. Så allting det stängs av. Tills djuret är i säkerhet. Då det har sprungit av sig eller skakat av sig den här jättestressen och kan beta lugnt och fungera normalt igen. Om vi inte gör det här genom att faktiskt erkänna våra känslor, kanske att vi behöver gråta, skrika, slå på några kuddar, jag vet inte, eller att det kanske räcker att bara erkänna känslorna, eller som vissa förespråkar, skriva ner det i dagbok. Om vi inte gör det så är vi kvar i det här flyktstadiet. Det kan ju vara kamp, det kan vara flykt, det kan vara frys. Allting inom ramen för det sympatiska nervsystemet. Och när vi är i det systemet så har inte kroppen fokus på att saker och ting ska funka. Det enda den har fokus på är att vara i kamp, flykt eller frys. För mig är det ett mer lättillgängligt sätt att beskriva vad som händer. Sen har ju jag som ni vet varit på jakt efter mera konkret forskning på exakt hur det går till Men det verkar ju som att även de mest ledande hjärnforskarna själva undrar, till exempel då, om det är så att om man har ont i ryggen fast man inte har en skada, om det är så att det kommer smärtsignaler från ryggen eller om det börjar i hjärnan. Men man ser ju i magnetkamera att det händer saker i vissa delar av hjärnan. Och man ser att de som har fått behandling i stil med det som jag kommer att prata om i den här podden har mindre aktivitet i de här områdena när de tillförs smärta. Ja, vad gör vi då? Återigen, i det här universat för TMS eller mind-body eller hjärna-kropp på svenska kanske man kan säga. I det här universat finns det lite olika skolor. Något som de flesta är överens om är att man behöver tro på att kroppen är hel. Den är bara ur balans. Och det här betyder inte att man inte ska gå till läkaren. Det är klart att man ska utreda om det är någonting som behöver göras. Men försök att inte göra det med panik. Det säger jag av egen erfarenhet. Och det säger även alla som jobbar som coacher eller de hjärnforskare jag har hört. Apropå panik, jag har jagat orsaken till long covid. Det har varit olika kosttillskott. Ett tag så tog jag en viss typ av jag var så väldigt insatt då. Men jag tog ett gäng olika kosttillskott. När jag tog en av de här tabletterna som jag tog dagligen i några veckor så blev jag alldeles knallröd. Och det hettade i ansiktet och sved. Och det här skulle vara bra då. Alltså under de månader som jag var desperat på nätet efter att förstå gåtan med lång covid så dök det med jämna mellanrum upp någon som menade att de hade hittat lösningen. Att nu var de friska. Och det var tack vare en medicin som någon läkare hade skrivit ut eller tack vare ett kosttillskott eller en viss kost. Det kan säkert ligga en hel del bakom många av de här forskningsrönen eller de här erfarenheterna som folk har haft. Men för mig blev det en negativ konsekvens av att försöka hela tiden hänga med. Jag blev inte frisk av de mediciner jag fick. Och fick jag inte den medicin jag hade läst om eller den undersökning, det blodprov eller den typ av röntgen som jag hade hört att man måste ha, så blev jag ju jättebesviken. För mig har det varit så skönt att få släppa taget om allt det här och istället fokusera på den neuroplastiska teorin. Jag ser den egentligen inte ens som en teori längre, utan jag tycker att det känns mer och mer självklart hur hjärnan och kroppen är ett. Det finns en forskare, till exempel professor Tor Wager, som jag refererat till i tidigare avsnitt. Han påpekar ju hur hjärnan via nervsystemet styr alla våra organ. Och hur liksom svettningar, illamående känslor, kärlens vidd, hjärtats slag, urinblåsan, allt det här, magen, icke att förglömma. Hur det styrs av hjärnan via det autonoma nervsystemet. Och det antyder ju, tycker jag, att det är i många fall hjärnan som ligger bakom våra fysiska problem. Tor Wager pratar dessutom om vad man kan göra om man har till exempel ont i ryggen. Han påpekar att det kan ju ha varit en skada från början, men att den nu är läkt och att man inte behöver ha ont längre. Det man behöver göra för att komma dit att man inte har ont längre, det är att byta strategi. Man behöver tänka att det här är bara smärta. Jag behöver låta den göra sin grej och låta den ge vika med tiden. Och han fortsätter med att förklara att det är bra om man kan ha en auktoritet med på det här tåget. Till exempel sin läkare. Så, återigen, vad gör vi då? Jo, vi talar om för hjärnan att det är ingen fara. Medan vi väntar på vår läkartid eller medan vi väntar på nästa steg i utredningen inom vårdapparaten. så jobbar vi på att göra allt för att inte ha panik, utan tvärtom leva i försäkran om att det vi har att jobba med är en frisk kropp tills någon säger något annat. Och i vissa fall, om någon säger något annat, så kanske faktiskt även då att det kan vara värt att testa att tänka på det här viset. Jag menar självklart inte att man ska tacka nej till en operation för att ta bort en tumör, eller tacka nej till vidare undersökningar av olika slag som absolut kan behövas. Men ta till exempel de fall där du inte blir erbjuden någon hjälp. Du får höra att det är något fel på din ryggrad, eller att du har något syndrom, någon diagnos där ingen kanske vet vad det beror på. Men framförallt det viktiga, där ingen kan åtgärda roten till problemet. Varför inte prova det här förhållningssättet då och se om någonting händer? Något positivt. Självklart med måtta. Och inte ta ut sig för mycket om man inte har rört på sig alls på jättelänge. Så inga extremer. Men testa lite grann försiktigt och se vad det ger. Alltså förhållningssättet att min kropp är frisk. Det är så här jag har tänkt med min diagnos POTS. Den innebär ju, som jag har nämnt tidigare, att hjärtat pumpar väldigt mycket snabbare när man reser sig. Man kan ha svåra problem med yrsel, huvudvärk, hjärtat beter sig jättekonstigt. Det drar konstigt i bröstet upp mot huvudet. Man är extremt utmattad och trött, kan inte göra någonting i princip i värsta fall. Jag förstår att man känner sig sjuk på riktigt, men jag tror inte det hjälper då att tänka att det är något fel på mitt autonoma nervsystem. Att liksom se hur det blinkar i rött, det är fel på mig. Utan istället tänka, jag är i obalans. Mitt nervsystem är i obalans. Nu ska jag lugna ner det här. Och det här är också någonting som gäller i de flesta fall när man talar om smärta och andra symptom som skapas i hjärnan. Det är det här med lugnet. Jag har laborerat en hel del med volymen på musiken i den här podden till exempel. För jag minns när jag mådde som sämst att det enda jag ville var att vila. Men jag kunde inte. När jag hittade poddar som det gick att somna till faktiskt, så var jag jätteglad. Och jag blir väldigt nöjd om det här för dig kan bli podden som får dig att slappna av. Därför ska det inte vara för hög musik som kommer in och väcker en mitt i, har jag tänkt. Jag kommer nog också lägga upp lite meditationer som jag själv tänker hjälper till när man är i det här tillståndet som jag har varit i och fortfarande är ibland. Tired but wired. Alltså totalt slut, men ändå inte förmögen att slappna av. Kanske någon form av frystillstånd. Där man har en fara som man uppfattar, men faran finns inte på riktigt. Och kroppen fastnar i det här uppmärksamma tillståndet. Så det är det första. Våga tro på att kroppen är hel. Och lugna den. Gör meditation. Gör lugn yoga som inte går ut på att prestera. Om du orkar. Eller om du inte orkar också, testa om du kan dansa, musicera, sånt som du själv märker att du bara mår bra av. Gör det i rimlig utsträckning, till att börja med såklart. Du kan testa också att när du ska göra något fysiskt ansträngande för första gången, meditera innan och meditera efter. Och tala om för kroppen att allt är lugnt, det finns inget som är farligt. Kroppen behöver inte vara uppmärksam på någon fara. På en punkt märker jag en ganska tydlig delning hos personer som arbetar med den här typen av symptom. Och det är det här med gamla trauman. Man kan ha en mer eller mindre psykologisk infallsvinkel i de här sammanhangen. Jag kan tycka att det är väldigt spännande att fundera över just det här med hur man förhåller sig till andra människor. Sätter gränser, reflekterar över om jag nu beter mig på ett sätt som går i linje med mina behov. Och mycket annat. Vissa personer som pratar mycket om det här talar också om att det för vissa personer kan vara av avgörande vikt att skriva om tidigare trauman, nuvarande trauman. Ett sätt att göra det är att dela upp sitt skrivande i tre olika kategorier. Personlighet, min barndom upp till man var ungefär 18 och mitt nuvarande liv. Och sen bara skriva på. Skriva 20 minuter varje dag, totalt osensurerat. Man ska bränna eller radera eller riva sönder det man har skrivit efteråt så att man kan känna sig helt fri när man skriver. Man ska skriva som om man vore en 5-åring som får ett raseriutbrott. Totalt utan hänsyn till någon annan. När man har skrivit så i minst 20 minuter, man ställer en klocka, så mediterar man någon form av självmedkänsla meditation. Det här som jag beskriver nu, det är min korta beskrivning av det som Nicole Sacks kallar för journal speak. Och det bottnar i John Sarnows uttalanden som han gjorde innan han gick bort för några år sedan. De här tre kategorierna kommer också från honom. Barndom upp till 18, mitt nuvarande liv och min personlighet. Det här med tidigare trauman eller mera nyliga trauman. Det som är bra med det är att man får ett tillfälle att känna känslor som man kan ha förträngt. Och om man då tänker att det här med att kroppen reagerar på en fara som inte längre föreligger. Om man tänker på det så skulle det ju kunna vara så att även gamla trauman ligger kvar i kroppen och gör så att hjärnan vrider på symptom på grund av en fara som egentligen inte finns. Det här behöver inte vara ett stort jättetrauma eller någon väldigt trasig barndom eller så, utan det kan vara små oförrätter, små jobbiga saker som man har gått igenom. Eller faktiskt saker som är ganska så skitjobbiga men som man kanske har gått igenom utan att fälla särskilt många tårar för att man av någon anledning har vänt det mesta inåt. Man kanske också har levt i relationer där det inte har varit tillåtet att inom citattecken tycka synd om sig själv. Det finns många olika anledningar och jag kan se att det kan finnas anledning att rota runt lite i det här. Jag kan också förstå den andra sidan, de som tycker att det oftast är onödigt att gräva i gamla trauman. Som tänker att man blir återtraumatiserad kanske till och med. Här skulle man ju kunna tänka sig att man hittar sin egen medelväg. Om man märker att nej, men det verkar faktiskt som att jag blir återtraumatiserad här bara. Ja, men då kanske man inte ska fortsätta. Man kan ju testa några månader med någon strategi och funkar den inte så tar man bort eller börjar med den här dagboksskrivarmetoden beroende på vad man hade testat innan. Så, om vi ska sammanfatta vad vi har sagt hittills. Vad gör man för att komma till rätta med symptom skapta i hjärnan? Jo, man vågar tänka att kroppen är frisk utan att såklart gå miste om nödvändiga hälsokontroller och utan att göra saker som är direkt farliga för kroppen. Men poängen här är ju också att man kan ha trott länge att det är farligt att utmana. Jag tror att du själv kanske vet här vad som bör utmanas och inte. Så våga tro att kroppen är hel. Kanske bara ur balans. Kom ur paniken om du är i panik. Lyssna på meditation, yoga, men utan konstiga positioner och att andas häftigt. Andas genom näsan, både in och ut. Man kan jobba med vagusnerven. Jag kommer kanske göra ett avsnitt på vagusnerven sen och även på frysstadiet som i vissa teorier ses som att det ligger i det sympatiska nervsystemet och shutdown, alltså någon slags nedstängning som är ett liknande tillstånd men som ligger i det parasympatiska nervsystemet. Så att de två stadierna är egentligen väldigt olika. Hur som helst, nu kommer jag in på ett sidospår, men det här är såna här grejer som man också kan testa. Det finns massor med övningar på nätet för att på enkla sätt stimulera sin vagusnerv. Sen vet jag fortfarande inte om man genom vagusnerven kan komma åt något som har blivit fel och komma åt det på ett permanent vis. Eller om det ändå är i hjärnan man måste börja för att man ska komma åt roten. Så, våga tro att kroppen är frisk, gör lugnande saker, kanske kika lite på enkla övningar för vagusnerven och gör roliga saker i den mån du kan. Utmana dig. Gör sånt du mår bra av.
Det här med att ha kul och göra roliga saker, det säger jag förstås med allra största respekt och ödmjukhet. Det är inte lätt att ha roligt när man inte ens kan läsa en kort pixibok för sitt barn på kvällen för att man får för mycket andnöd. Eller när man inte ens kan gå utanför dörren, jag förstår det. Men på den nivå du befinner dig just nu, gör det som du mår så bra av som möjligt. Något annat som inte får glömmas i de här sammanhangen är det här som jag har nämnt lite grann tidigare idag. Känslor. Oavsett vad man anser om tidigare trauman och huruvida de behöver bearbetas eller inte, så är alla som arbetar med neuroplastiska symptom som coacher och alla hjärnforskare som jag har hört uttala sig om det här ense om att tillbakahållna känslor är en bidragande orsak till det dåliga måendet. Det är alltså viktigt att känna sina känslor. Att börja öva på det om man är dålig. Om man som jag när jag var yngre inte visste ens att jag kände något och ännu mindre vad jag kände, så kan det kännas som en väldigt lång resa. Jag tycker fortfarande att det kan vara svårt idag. Men det kan vara något så enkelt som att tänka, oj då, nu kommer min migränaura här. Jag börjar se konstigt. Vad är det jag går igenom nu? Vad är det för någonting som jag känner men inte agerar utifrån? Är det någon gräns jag behöver sätta? Till exempel, är det något behov jag har som jag behöver kommunicera? Samma med de här betydligt värre tillstånden, alltså som känns som permanenta. Där kanske man också kan fundera. Som någon brukar säga, ibland känner vi saker i hjärtat och ibland känner vi saker i kroppen. Är det någonting du behöver få sagt? Går du och nästan omedvetet känner agg? Känner dig illa behandlad av någon? Eller inte förstådd, inte sedd? Vi kanske inte måste ställa oss upp och skälla ut någon direkt. Det kanske räcker med att vi förstår vad som pågår inom oss. Vi kanske behöver göra någon förändring. Inte idag, men framöver. Det är möjligt. Men vi kanske inte behöver göra några stora livsförändringar ikväll. Det kanske räcker att vi inser ett och annat. Vi kan också testa att skriva ner det om vi känner att det bubblar runt för mycket i kroppen av känslor och symptom. Jag kan också tipsa om det man brukar kalla, vad är det nu det kallar, somatic tracking på engelska. Så någon form av somatisk spårning. Om man har ont någonstans i kroppen, att man gör en meditation på det och kollar vad det är för känsla som möjligen har satt sig där. Och om det känns för flummigt kanske att kolla vilken känsla som sitter i ryggen, så tänk istället så här. Vad är det för någonting som har hänt? Handlar det till exempel om ett migränanfall, så kanske det är någonting som du kan koppla så ganska så direkt i tid till anfallet. Är det däremot ett längre förlopp, att du har varit sjuk ett långt tag i något, så kanske det handlar om någonting som är lite mindre direkt kopplat i tid på det viset till idag.
Något sista som jag kan nämna i det här avsnittet, det kommer att bli fler avsnitt som handlar om hur man gör. Men fysisk aktivitet, det är en jättespännande del tycker jag. Jag har fortfarande inte riktigt listat ut det här, känner jag. Jag vet inte om jag behöver vara försiktig med hur mycket jag får upp pulsen i mitt POTS-drabbade hjärta. Jag tror inte att jag behöver vara rädd för det. Samtidigt så är det ganska mycket tal om att man ska vila. Pacing på engelska pratar man om. Och det låter ju sunt någonstans också att man faktiskt vilar mycket. Jag kommer ju ihåg, det var ju många månader som jag inte ens kunde lyfta stekpannorna hemma för att jag var så himla svag. Nu finns det ju teorier om att även muskelsvaghet faktiskt är en neuroplastisk produkt. Och man kanske inte ska vara så försiktig. Men det man brukar säga i alla fall är att man inte ska vara rädd för fysisk aktivitet då i rimlig mängd eller rimlig nivå, som jag har sagt tidigare. Så där har vi i alla fall ännu en punkt att ta till sig, det här med fysisk aktivitet. Att utöka den. Jag ser fram emot ett liv som starkare, gladare och utan en hel del problem som jag tycker jag har haft av och till i livet. Vi hörs igen om ett par veckor. Ta hand om dig!